vi välkomnar dig Jesus. Vi kommer att fira din födelse. Men vi kommer också bereda för din tillkommelse. Så jag ber Herre att syskonen idag också utöver världen får förbereda för din tillkommelse. Och förstå tidens tecken och vara redo och förstå också vilket uppdrag vi har i den yttersta tiden. Att vara salt och vara ljus i den här fallna världen. Och vi vet här att när ljuset skiner så skiner det på dig. Och när saltet rör förruttnelsen så växer längtan i människors hjärtan att lära känna dig. Och därför ber vi Herre nu under adventstiden om en större frimodighet att berätta om dig, vittna om dig och be för människor. Vi ber Herre att allt som har varit avslaget och svagt i våra liv ska få ny styrka. Du har sagt att du ska styrka oss genom din ande så vi kan disciplinera oss och springa vårt lopp. Och en dag som du sa och som Paulus sa till dig, ta emot segerkransen. Och jag ber för församlingen Arken och för alla våra distansmedlemmar, alla våra distanselever, att de ska känna sig hemma i Arken. De ska känna att de är älskade och dyrbara. Och de gåvor de bär, de tillhör ju Herren. Men de längtar efter att få använda de gåvorna. Så att just den här visionen och uppdraget kan förverkligas. Därför ber jag att du ska smörja mina syskon på alla områden. Så de inte ska sakna någonting i sin tjänst för dig. Så låt din ande få beröra dem med den goda viljan. Och med den goda sömnen och den goda kärleken. Och den goda varmhärtigheten. Så kom heliga ande och så rör du de syskon som ser oss nu och kommer att se oss också under dagen och under veckorna som kommer. Så ska de bara känna din kärlek. För du har gett dem Herre den dyrbaraste av alla dyrbaraste biljetter. Du har gett dem inbjudan till lammets måltid. Och jag tackar dig Herre för att de ska få ta måltiden idag tillsammans med oss. Men att de förbereder sig för den himmelska måltiden som kommer vara på ett helt annat sätt än den nattvardsmåltid som vi kommer att inta här i jordelivet. Så kom heliga ande och så rör vi syskons hjärtan. Ta bort allt som är ytligt. Låt dem gå på djupet Jesus. Och låt dem bara längta efter det djupa vattnet. Låt all ytlighet och allt det här som spiller bort våra dagar och våra år, låt det bara försvinna genom att du andas idag och för oss ut på djupare vatten. För vi kan inte nöja oss med fotknölarnas kristendom eller knänas kristendom eller ens höfternas kristendom. Vi önskar att gå ut i det djupa vattnet och lära känna dig och samarbeta med dig så att din vilja ska kunna bli gjord i den här världen till fullo, inte 30-faldigt, inte 60-faldigt, utan 100-faldigt. Så kom heliga ande och så verkar du i våra liv. Vad verkar, vi vet ju inte ytliga vi är egentligen. Men när du väcker längtan i oss så får du komma heliga ande och ta fram mätsnöret. Så går vi ut på djupare vatten tillsammans med frälsaren. Tack Jesus, tack. Halleluja, god morgon älskade syskon. Har vi inte fint i lokalen? Det här gjorde vi i ordning till Jesus helar och upprättar. Och jag vill bara tacka er för en underbar konferens. Jag tyckte den konferensen var riktigt, riktigt härlig. Eller vad säger ni? För veckan innan hade vi haft Jesus helar och upprättar i Finland. Nu blir det inte Jesus helar och upprättar i Norge, utan jag kommer att ha en helg om den heliga ande och den inre bönen. Och jag skulle inspirera er. Läs boken igen om inre bönen. Och så tittar du på den lilla modellen som jag fick för över 40 år sedan. För att kunna disciplinera min kropp, min själ och min ande. För att få komma in i det som kallas för den ständiga bönen. Vilket betyder en ständig medvetenhet om Guds närvaro. Visst är det bra det? Alltså inte man har glömt bort Jesus på en hel vecka. Oj, nu kommer jag ihåg honom. Utan att du blir ständigt medveten om hans närvaro, hans kärlek, hans salighet i ditt liv. Och börja gå på den här lilla disciplinens väg. Jag ska säga att det för mig var en ganska svår att gå på, för jag hade så mycket oordning i mitt liv och så mycket, så att säga, oro i min kropp. Men jag säger efter 4-5 år så började jag känna att det kom in en salig lunk i mitt liv. Och jag kunde stanna längre och längre inför Herrens närvaro. Så köp gärna boken, och sen har jag en liten vid sidan om bok som heter Den andliga kärleksrelationen med Jesus. För det är det allra viktigaste. Och jag hoppas att du idag har med dig inbjudningskortet. Får inte ha den i bakfickan, du får inte glömma den i någon gammal väska du har eller i någon jacka. Utan inbjudningskortet till lammets bröllopsmåltid måste du alltid bära i ditt hjärta. För det står i Bibeln så här, saliga är de som är inbjudna till lammets bröllopsmåltid. Så du bär det här inbjudningskortet. För du vet ju aldrig när du ska lämna den här världen. Och jag glömde inbjudningskortet hemma. Utan bär med dig i ditt hjärta. Jag vet inte riktigt hur det ser ut, men det måste vara riktigt, riktigt vackert kort. Och idag så ska vi fira den här måltiden. Och det är en förberedelse för bröllopsmåltiden. Nu ska jag predika en stund och sen får lovsångarna gå in i lovsången. Och sen ska jag läsa instiftelseorden. För jag känner att det är väldigt viktigt den här dagen att påminna sig om Jesu frälsningsgärning. Visst är det det? För han säger så här, om du inte dricker mitt blod och äter mitt kött har du ingen delaktighet i mig. Alltså han talar om ett djupare andligt liv, en djup andlig kärleksrelation. Och därför kan du stanna kvar en stund också vid nattvardsbordet och liksom bara påminna dig om att det här är inte bara någon ritual, utan det här handlar om att stärka och förstå en andlig kärleksrelation som ska pågå i hela evigheten. Därför ditt liv här på jorden, det är bara som en vindfläkt om man säger så. Men evigheten är ju mycket längre. Och därför behöver Herren få bort all ytlighet ifrån våra liv. Du vet att vi kan spilla bort vårt liv, våra dagar och vad har vi gjort med vårt liv? Men vi kan börja liksom idag när vi tar nattvarden. Att från och med idag, Gud, får du påminna mig om saker. Så jag kan lägga undan det som kanske är ytligt eller oväsentligt. För att ge utrymme för frälsaren. Eller vad säger ni? Låter det bra det? Ge utrymme för frälsaren. Och sen ska vi ta nattvarden. Förra gången vi tog nattvarden så var det så konstig känsla jag hade. För jag hade läst i uppenbarelseboken om de här bönerna som vi ber, alla kristna, som blandas med eld. Så det blir som en rökelse i himlen, som en, ska jag säga, som en väldoft inför Herrens ansikte. Och så slås de bönerna ner på jorden. Och jag känner att vi behöver eld i våra böner, eller hur? Så det förändras, så det förvandlar. Så vi behöver kontakt med himlen. Och då när jag höll på att läsa uppenbarelseboken så såg Jesus så annorlunda ut än jag brukar uppleva honom när jag går bland soporna i Filippinerna eller ber för sjuka eller gör någonting annat tillsammans med honom. Då känns det som att det är den Jesus som man läser om i evangelierna. När man möter honom i himlen, vänner, så känner man knappt igen honom. Men läs, får ni se. Hans ansikte lyser starkare än solen. Alltså ur hans mun kommer ett tveeggat svärd. Alltså läs hur han ser ut. Det är helt fantastiskt. Alltså det är som en förändringsprocess från att ha gått som Jesus från Nasaret i den här världen. Så jag sa till honom bara så lite snällt så där: Jesus, kommer jag känna igen dig när vi möts? Jag tänkte, vad ska han säga? Och då tyckte jag han sa så här: ja du Linda, sa hon, du kommer också se lite annorlunda ut i himlen. Jag tänkte, tack gode Gud, vi traskar inte in liksom så här fattigt som vi är idag liksom. Utan det kommer att se helt annorlunda ut när du tar de stegen. Och då förbereder du din invärtes människa så att inte den är helt avmagrad när du stiger ur din kropp. Det är inte kul, va? Du stiger ur din jordiska kropp och så kommer en liten avmagrad inre människa. Så man får titta efter med förstoringsglas. Så ska det inte vara, utan när du stiger ut ur din jordiska kropp så träder den vackraste av vackraste inre människa fram. Så påminn dig nu i nattvarden. Ha lite samtal med Jesus och säg, ja, men jag vill lära känna dig bättre. Jag vill komma närmare dig. Du får prata med honom på vilket sätt som helst. Han förstår alla språk. Det äldre barnsliga jollret till de djupaste, ska jag säga, beskrivningarna. Nu ska jag tala om salighet. Jag talar om salighet. Ibland hör jag folk säga, och jag blev så salig, säger de. Och då fick de någonting, eller vann på lotto, eller fick tillbaka någon present eller något. Jag vet inte att de är saliga. Men jag ska säga, salighet kommer inte från den här världen. Utan salighet kommer ifrån himlen. Det är väldigt skillnad på glädje och salighet. Därför salighet kan inte produceras i den här världen. Utan salighet är något som är producerat i himlen. Som vi kan få del i. Och vi längtar ju efter att få vara saliga. Och då säger ju Bibeln, precis som Janne sa, så kan man slå upp massor med ord om salighet. Men det står ju, salig är den som Herren inte tillräknar synd. Den är salig. Tänk att få stå där med alla sina brott och allting. Vi hade ju en broder som jag känner sedan tidigare som har varit i den kriminella världen. Och tänk att få känna att alla de brotten är försonade med Gud. Och man kan vara salig. Det finns ingenting emellan mig och Gud längre. Saliga är de som har fått synden är liksom bort. Gud tillräknar inte längre synd. Och det är så ganska mycket om salighet. Jag ska läsa sen också. Men det finns någonting som närmar sig salighet. Och det talar Jesus om den fullkomliga glädjen. Den liksom närmar sig salighet. Och vi känner ju mer och mer så här, glädjen liksom börjar bli nästan fullkomlig. Och det känner vi i hans närvaro. Och det känner vi kanske också när vi får bönesvar. Då kan vi känna att man känner den där fullkomliga glädjen börjar komma. Och det ska jag läsa först ifrån Johannes 15. Nu när vi ska ta nattvard idag ska vi tänka att vi är förenade med Gud. Det står i Bibeln så här att Jesus är i Fadern. Och vi är i Jesus. Och Jesus är i oss. I en förening. Som inget mörker kan bryta sönder. Det ska du tänka på idag. För det är många krafter som är i rörelse nu. Och demoner och allt möjligt mörker. Men den här föreningen kan inte gå sönder. Och nu stärker du den idag. När du tar nattvarden tillsammans med Herren. Men då säger han de här härliga orden. Det är så vackert det här. I 15 och 7 i Johannes evangelium. Om ni förblir i mig. Och mina ord förblir i er, eller stannar kvar. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Alltså, hur kan han ge ett sånt löfte? Han borde ju säga, om ni ber i enlighet med de här reglerna. Be om vad ni vill. Därför att när du och jag får den här djupa relationen med honom och genom hans ord. Så kommer inte vi att be en massa barnsliga själviska böner. Du kommer att märka att dina böner börjar röra hans hjärta. Och du kanske börjar be för nationerna. Du börjar be för människors frälsning. Du börjar be på ett helt annat sätt. Därför när du förblir i honom så ändras också ditt böneliv. Därför kan Gud säga, be om vad du vill. Och du ska få det. Och så säger han, då blir min far förhärligad när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Alltså när vi förblir i Jesus och förblir i hans ord, då händer det någonting i ditt och mitt liv. Vi börjar bli läraktiga, lärjungar. Gud, jag ber till Gud nästan jämt, öppna mina öron på lärjunga sätt. Så jag vet hur jag ska gå i dina fotspår, för jag vill inte gå vilse. Så öppna mina öron på lärjunga sätt. Och jag vet den bästa platsen att inte gå vilse på. Det är att förbli i Jesus och förbli hans ord. Men så säger han också så här, så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Kan ni fatta det? Så som fadern har älskat mig har jag älskat er. Alltså det här är en dimension av kärlek som du och jag, vi kommer aldrig förstå den här i jordelivet. Men det är djupen, blir djupare och djupare. Längtar du efter de djupen? Och det här är något man måste rannsaka sig i sitt hjärta och fråga sig, har jag den här längtan och har jag den inte? Behöver jag inte bli arg på mig själv? För vi ska vara snälla mot oss själva. Men vi kan be Gud att lägga den här längtan i våra hjärtan så vi kan ta emot den här kärleken. Som fadern har älskat mig så har jag älskat det. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Och nu kommer de här orden. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och det här konstiga kommer sen. Det tycker jag är lite konstigt då nästan. För att er glädje ska bli fullkomlig. Alltså han vill att din glädje ska bli fullkomlig. Alltså det är inte så att han säger att min glädje är för att min glädje ska bli fullkomlig. Han lägger sin glädje i ditt hjärta. För att han lägger sin glädje i ditt hjärta. För att din glädje ska få bli fullkomlig. Och det är väldigt nära till salighet. Det är väldigt nära till salighet. Och när han talar om salighet så säger han ju en gång till Petrus här. Salig är du Petrus. För du har fått tag på någonting som inte har kommit från jorden. De andra lärjungarna sa, de säger att du är det ena och det andra. Du är en profet och du är det här och det här. Och så säger Petrus, nej jag vet vem du är. Du är Messias. Han är så lycklig för han tänker, jag kom på det. Jag kom på det. Och så säger Jesus till honom, ja men det här har du inte kommit på själv. Det har kommit från himlen. Så när du och jag börjar se saker, då behöver vi veta att det har kommit från himlen. När vi ser saker som är den naturliga, man inte kan få del i universitet eller andra kunskapskällor, så har det kommit från himlen. Och nu kommer det något från himlen till dig och mig idag som jag ska läsa om. Salighet. Och jag önskar att jag själv och du ska förbereda oss för 2024. För jag börjar ana profetorden. Har inte fått dem än, men jag anar dem. Jag tror de kommer bli väldigt vackra, de här profetorden. Men jag anar dem. Och nu talar Jesus om salighet. Nu säger vi igen, salighet kan vi inte producera här. Salighet måste komma från himlen. Och det är Guds gåva. Men den gåva måste få en behållare. Den måste ha en plats i våra liv för att kunna bevaras. Och nu finns det 8 stycken saligprisningar. Eller där han prisar saligheten och längtar efter saligheten. Och önskar att du och jag ska få bli saliga. Alltså jag längtar efter salighet. Gör inte du det? Salighet. Inte bara glädje, utan saligheten, äkta saligheten ifrån himlen som ingen kan ta ifrån oss. Inga omständigheter, inga krig, ingen förtvivlan. Ingen kan ta ifrån oss den saligheten som kommer ifrån himlen. Och då börjar han att säga så här, vilka som är saliga. Han säger så här, de som är fattiga i anden, de är saliga. Hur kan de vara saliga som är fattiga i anden? Ja, men fattig i anden betyder att man har en inre människa som står i ständig beroende till Gud. Det är salighet. Alltså det är den fattigdomen som du och jag måste inta för att kunna få del av himmelriket. Vi måste säga till Gud, vi är fattiga. Och varje dag är vi fattiga. För vi vet att det som vi själva producerar kommer kanske bara bli hö och strå. Det vi själva åstadkommer. Och vi kan ju bli bra duktiga, vet ni det? På det ena och det andra när åren går. så kan man tänka, inte behöver jag väl Gud så mycket nu, jag är duktig på det här. Jag har läst 10 böcker om management och 10 steg hur man bygger starka församlingar och så vidare. Så nu Gud, kan du vila dig lite? Det skulle du aldrig säga, va? För du är fattig i anden, du vet ingenting av det du har kan producera liv. Ingenting av det vi har i det naturliga kan producera liv. Och därför säger han, saliga är de fattiga i anden. De som har gjort sig totalt beroende av Gud. Och då kan man tänka, hur ser en människa ut som är fattig i anden? Då kan du ju titta på Jesus, han är totalt fattig i anden. Och jag vill bli lik Jesus. Vill inte du det? Tänk att han var fattig i anden. Han som kunde ha gjort stenar till bröd. Han som hade kunnat väcka upp döda när han var 12 år. Han som hade kunnat gjort det ena och det andra för att få en position i den här världen. Och ha den vackraste av titlar. Idag har han den vackraste av titlar. Vet ni det? Men när han gick på jorden var han fattig i anden. Och det står att han kunde inte ens tala av sig själv. Utan han lyssnade in faderns hjärta och sa det som fadern sa. Han var fattig i anden. Och han kunde inte göra någonting annat än det som fadern sa att han skulle göra. För han var fattig i anden. Men han hade tillgång till allt. Och nu står det. Saliga är de fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Alltså de har delaktighet i himmelrikets resurser. Och visst önskar vi oss det. Han blev fattig för din skull, för att vi skulle bli rika. För att vi skulle kunna vara med och förändra den här världen och göra den rik på källor. Men vi måste vara fattiga i anden, för allt som vi behöver kommer via himlen och via bönen. Visst är det så? Det är inte så att du får dina pengar från din chef eller från ditt arbete eller så. Alla goda gåvor som vi hörde nyss kommer från himlen. Och du ska vara fattig i anden. Totalt beroende av Gud. Och i det så kan det vara lite skrämmande att vara fattig i anden. För du kan inte lita på din erfarenhet. För Gud kan göra någonting nytt hela tiden. Du kan stå i en situation med 1000 människor och du är ganska van hur du brukar göra när du har 1000 människor. Eller när du har 20 människor. Eller du har en hemgrupp och kanske får 10 människor. Så har du rutin hur du ska göra saker och plötsligt ändrar han allt. Och du vet inte längre vad du ska säga, hur du ska be, vilka steg du ska ta. Och då ska du tacka Herren och säga, tack för att jag är fattig i andan. Nu kan himmelriket komma ner och skriva i mitt hjärta det som du vill att jag ska göra i den här situationen. Det här är salighet. Det här är inte rädsla. Det här är inte osäkerhet. Det här är inte att ha dåligt självförtroende. Det här är salighet. När du börjar känna att du börjar bli fattig i anden, då kommer du få uppleva, sakta men säkert kommer du börja uppleva salighet. Du kan släppa saker. Kan plötsligt släppa saker. Jag var ju med i trosrörelsen vid 80-talet där. När människor lämnade allt för att följa Jesus. De lämnade hus och hem och höga positioner. Och de drog med sig massor med småbarn och visste inte ens var de skulle bo. För att de sa, men det kommer Gud att ordna. Så bröt de upp det, för Gud hade sagt, bryt upp. Och så kommer vi till nästa punkt. Saliga är de som sörjer. Hur kan man vara salig när man sörjer? Vet du, jag möter så många människor när jag var diakon som sörjde utan salighet. Det fanns inte ett gram salighet i deras sorgeprocess. Även om jag visste som diakon alla delar i sorgeprocessen, så sörjde de utan salighet. Och idag sörjer många utan salighet. Vi sörjer vad som händer i Gaza, i Israel, i Filippinerna med jordbävningar. Vi sörjer att det finns så många fattiga, det finns så mycket nöd. Och jag har mött så många människor som har varit i sorgeprocesser där anhöriga dött. Men de har inte fått uppleva salighet. Därför att saligheten handlar om att tröstas av Gud. att tröstas av Gud. Där kommer saligheten. För när saligheten kommer in så kan Gud vända varenda djävulens gärning till välsignelse. Så kan Gud öppna dörrar som vi det naturliga aldrig någonsin skulle kunna öppna. Därför vi är kallade till att sörja. Vi är inte kallade till ytlighet. Och jag tror inte på någon bön som inte har sorg i sig. Jag tycker det är jobbigt att be med människor som är alltför ytliga. Man känner det finns ingen sorg i bönen. Hur ska Gud kunna trösta här och ge utvägar och lösningar och styrka här om vi inte sörjer? Alltså det behöver komma en sorg i våra hjärtan, i bönelivet, för att Gud ska kunna träda in med den himmelska trösten och de himmelska lösningarna och den himmelska saligheten. Vet ni, det finns salighet mitt i tårarna. Det finns salighet mitt i bedrövelsen. Det finns salighet mitt i rädslan, därför att han är den som kan trösta. Tycker ni om det här? Och vi ska be till Gud att slippa ytligheten. Alltså vi ber lite ytligt. Åh, vad jobbigt i Gaza, så många barn som dör. Det var lite jobbigt det här. Vet ni att det är jättejobbigt för Gud? Både för Gaza och Israel och Palestina och Filippinerna och Afrika och Sudan och alla de här länderna, så finns det en väldigt djup sorg i Jesu hjärta, därför han har i sitt liv för alla människor. Och vilken dårskap vi kan se i världen idag. Det finns ingen sorg. Därför skulle det komma en riktig äkta sorg. Inte sorg som får hatet med sig. Jag ser mycket sån sorg också. Sorg som blir hat och hämnd och såna här saker. Men det finns en salighet i den sorg. Där Gud kan träda in som tröstaren. Och då är det inte bara en klapp på axeln eller en omfamning. Utan då är det lösningar och utvägar och vägledning och förändring. Då träder fredsstiftaren, han som älskar människor, in. Visst är det vackert det här. Saliga är de som sörjer. Ja, för de ska bli tröstade. Och saliga är de ödmjuka. Är de ödmjuka bara en dörrmatta? Det kan man ju tänka, eller hur Mia? Om jag ödmjukar mig jättemycket och kallar trampa på mig, så ser de inte att det är Mia längre. Men ödmjukhet handlar inte om att böja sig felaktigt under människor. Ödmjukhet handlar om din relation med Gud. Och han säger så här: ödmjukar under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja dig. Det tider. Jesus ödmjukades inte i döden på korset. Och han har visat på ödmjukhetens väg. Och när du har ödmjukat dig under Gud, då kan du faktiskt ödmjuka dig under människor, eller hur? Du kan ödmjuka dig under en jobbig chef på jobbet. Du kan ödmjuka dig under en pastor som du kanske inte riktigt gillar ens. Du kan ödmjuka dig. Därför att du har ödmjukat dig under Gud. Och du känner respekt för det som Gud vill använda i ditt liv. Och ibland har jag tänkt så här. Ibland så flyr man från det som är jobbigt. Men jag tänker ibland. Ibland skickar Gud ett rivjärn i vår väg. Eller hur? Man tänker, hade jag inte haft den där jobbiga personen hade jag mått mycket bättre. Då hade jag varit frommare och mera helig och mera helgad och kunnat användas bättre för det. Ta bort det där rivjärnet, Gud. Och det verkar aldrig som man tar bort det. Så säger han så här, ja, men med det här rivjärnet slipar jag dig till helgelse. Om du vill ta bort det, så kanske du har kvar de här ojämnheterna i ditt liv. Därför ödmjukhet handlar om att böja sig under Gud. Ödmjukar under Guds mäktiga hand. Finns det någon bättre hand att ödmjuka sig under? Då blir inte du offer för manipulation och styrning av andra människor och arg på allt och alla och irriterad på småsaker. Då kommer du att bli generös. Du kommer att bli generös när du har ödmjukat under Guds mäktiga hand. För det är där som det finns salighet. I uppror finns ingen salighet. I bråk och strid finns ingen salighet. I allt tjafsande finns ingen salighet. Men i ödmjukhet finns salighet. Och vad säger Jesus? Han säger, kom till mig och lära mig. För jag är Mild och ödmjuk. Jag tycker det är en väldigt vacker kombination. Jag tänker, hur klarar man den där kombinationen? Att både vara mild och ödmjuk. Men så står de här fantastiska orden om saligheten. Så säger han, de kommer att ärva jorden. Alltså de kommer att ärva jorden. Om du tänker en liten stund på att den här jorden kommer att ärvas. Men den kommer inte se ut så här med allt plast i haven och all miljöförstöring. Därför den här jorden längtar efter pånytt födelse. Och det är den jorden som du ska ärva. Och hur ska du och jag kunna döma änglar om vi sitter och tjafsar om småsaker? Har ni tänkt på det? Och skulle jag få träna unga några år till så skulle jag säga, lär er ödmjukhet. Sök inte upprättelsen i världen eller bland människor. Sök den hos Gud. För saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Och därför ser man väldigt lite salighet bland de som strider och kivar. Det är väldigt lite salighet. Men när man möter människor som har börjat ödmjuka sig. Och man märker att det blir förkrossat. Det blir vackert. Men god Gud, det här är ödmjukhet. Det här är inte mesighet. För ödmjukhet är inte mesighet. Nu ska du bli mesig. Och säga ja till allt och bli utnyttjad. Och säga ja till varenda grej fast du inte orkar. Det är ett helt annat sätt att se på ödmjukhet. Ödmjukhet har med Gud att göra. Och ödmjukhet har med salighet att göra. Och ödmjukhet har med den kommande världen att göra. Om du vill vara del i den. Och sen kommer nästa underbara ord. Saliga de som hungrar. Jag tycker jättemycket om människor som hungrar och törstar. Alltså jag skulle önska att hela den här församlingen var bara så här. Vi törstar, vi hungrar. En desperation. Och när klockan är 5 på morgon så måste vi komma i tid för att stilla oss. Och vara inne i gudstjänstlokalen och förbereda våra hjärtan. För vi hungrar. Det står i Bibeln och vi är som fåglar som öppnar näbben och bara skriker. Vi hungrar och törstar. Vad säger du, Gabriel? Visst vill vi ha ett sånt folk? Ja, men jag är så mätt. Jag är så mätt. Jag har varit på 3 möten nu på en månad. Jag är så mätt. Så skojar jag lite mer här. Jag måste få skoja färdigt här. Jag var i Danmark och så var en pastor lite förtvivlad där. För att det var han har en tant som klagade hela tiden. Ni har för många möten. Det är alldeles för många möten. Det är alldeles för många möten i den här kyrkan. Till sist blev han så trött på henne så han sa, nu kallar jag in dig på kontoret så ska vi titta och se hur många möten du har gått på de sista månaderna. Men du vet, det var så märkligt det här med den där damen. Det var bara ett tankespöke. Alltså hon hade läst på de här listorna, onsdagsmöte, tisdagsmöte, måndagsbön och det ena och det andra. Och hon fick så stress på insidan att hon hade gått på alla mötena fast hon inte hade gått på nästan något enda möte. Så kan det bli med oss också, eller hur? Därför vi har tappat hungern. Du vet, när man var nyfrälst så finns det inget möte idag. Du vet, Nya testamentets folk prisade Gud och hade möten varje dag. Varje dag. Vad säger du, Petra? Varje dag. Det är lite annorlunda. Men när du möter människor som hungrar och törstar, vad lätt att undervisa dem. Vad lätt att vägleda dem. Vad lätt att föra in dem på djupare vatten. Därför är förutsättningen finns i deras hjärtan för salighet. Och de älskar att få del av kunskap. De älskar att få dela det som Gud har i sitt hjärta. Och då säger ju Herren, saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Vem är rättfärdighet? Vad är det för någonting? Det är efter Jesus såklart. Rättfärdighet är ju Jesus. Han är rättfärdighetens konung. Han är vår rättfärdighet. Och när vi längtar efter honom och törstar efter hans närvaro, då börjar vi bli saliga. Alltså jag har ju sett ibland på våra möten att vi är lite grann på vägen i salighet. Jag märkte det på Jesus helar och upprätt. berättar att det var en sån glädje som förlossades. Jag var ju så osäker att jag ens kunde predika på sista predikan. För jag höll på att falla ihop där i ett andligt skrattanfall. Så jag sa så här till, och Anita var på väg också. Och flera av er här, jag tänkte jag kan inte predika. Vad ska man göra om man inte kan predika? Så jag sa till lovsång, ni får dansa och jubla, sa jag. Dansa så kommer jag sen och predikar. Och det blev en sån dans. Kommer ni ihåg det? Då kände man sån salighet. Alltså jag fick, det var några droppar av salighet. Jag tänkte, det här ska vi ha mer av. Det här smakar gott. Det här vill vi ha in i våra liv. Saliga de som hungrar och törstar. Det finns någonting i det här som väcker. Jag är inte salig efter pengar. Jag är inte salig efter position. Och jag satt här om dagen och tänkte på alla titlar. Det finns så mycket titlar. Och jag tänkte, tänk om jag får en banderoll i. Jag ska till Indien snart, så ska det stå doktor, reverend, pastor, evangelist. Jag satt och tänkte, ja men gode Gud, det får väl räcka med syster, tänkte jag. Jag satt och tänkte på det där med titlar och position och allt det här. Och så tänkte jag, ja det blir väl syster Linda där. Det blir syster Linda av allsammans. Det blev inte the reverend, the pastor, the evangelist, the double apostle. Så jag satt där och grunnade lite på detta. Så tyckte jag Jesus sa så här: Linda, räcker det inte om jag får vara din vän? Ja, det räcker gott och väl för mig. Men saliga är de som hungrar och törstar inte efter position, synlighet. Min minut på Melodifestivalen när jag får gråta och bli synlig och glöm nästa vecka kanske. Utan du hungrar efter någonting annat. Nu säger jag det till dig. Nu är jag inte emot sådana där grejer. Men jag säger det. Vad du ska hungra efter är inte det som kommer ifrån världen. Du ska hungra efter rättfärdighet. Efter att få bli sedd av Gud. Allt det här andra, det bara kommer förgås. Alltså det kommer bli en jättebrasa. Ni vet att allt ska brinna. Det blir en brasa där på slutet. Jag brukar skoja om det, Oskar och jag. Att om vi går där och tittar bland askan så finns det fullt med diamanter och ädla stenar. Vi önskar ju inte att vårt livsfärd ska brinna upp, eller hur? Det blir bara en stor brasa av allt sammans. Utan vi hungrar och törstar efter rätt saker. Vi ska vi be om det? För när man törstar efter synlighet och makt och positioner och få titlar och sådana här saker. Fy, det blir bara som en dålig lukt. Alltså det blir som Kain. Det bara slås tillbaka. Saligheten kommer genom att du hungrar och törstar efter rätt saker. Nu kan man ju känna ibland då, jag skulle vilja ha en stor ledare, jag skulle vilja ha den största församlingen i världen och jag skulle vilja träffa de största ledarna för att komma efter de största dörrarna för mig. Glöm det. Hungra och törsta efter rättfärdighet. Och nu måste jag snabbt gå vidare, för nu kommer de bästa orden faktiskt. Saliga är de barmhärtiga. Vet ni att kärleken kommer att kalla oss som flesta? Och det trista är att det står i grundtexten agapekärleken. Och jag ber väldigt mycket för de troende idag. Att de ska bli på dåligt humör, be arga böner, vara arroganta i sitt tonfall. Tänk på tonfallet. Tänk på tonfallet. Tänk på tonfallet. För saliga är de barmhärtiga. Och när vi tappar barmhärtigheten så kommer vi in i likgiltighet. Vi kommer in i någonting hårt. Någonting arrogant. Och jag tänkte lite grann på lite sorg i mitt hjärta över situationen i Sverige. Och jag tänkte, problemet för Sverige är väl att vi inte har kärlek nog så vi kan nå alla de människor som har kommit hit med evangelium. Det är väl en sorg, eller hur? Att vi inte har kunnat nå dem med evangelium. Alltså det är väl, nu ska jag inte säga så mycket om det, men det är faktiskt en sorg. Att Gud har skickat hit dem. För jag har inte lust att åka till Irak just nu i alla fall. Och helst inte till Iran heller. Nu fick jag ju möta systrar från Gaza och från Palestina och från Betlehem när jag var för några veckor sedan i Israel och hade en fantastisk konferens med arabiska kvinnor och fick betjäna dem under smörjelsen. Så tänkte jag på dem nu, hur jobbigt de måste ha det i sina små församlingar. Och jag känner en sorg över det, att vi inte har lyckats nå de människorna som har kommit hit till Sverige. För jag vill helst inte åka dit nu, om Gud vill så åker jag. Till Iran eller Irak eller något. Om man säger det så gör jag det. Men jag skulle helst önska att vi fick så mycket barmhärtighet och så mycket kärlek att vi kunde nå in i de människors hjärtan som har kommit hit som flyktingar. Eller vad säger ni? Saliga är de barmhärtiga. Alltså för de kommer att få någonting som kommer att göra dem saliga för evigheten. De kommer att få barmhärtighet. För du vill väl också ha barmhärtighet om du är utan husrum, du har inga kläder, du är på flykt och du har ingen sjukvård och ingenting. Vad vill du ha då? En smäll i skallen. Du önskar ju barmhärtighet, att det ska finnas någon som känner Guds hjärta på ett sådant sätt att barmhärtighet kan förlösas. Vet du att salighet och barmhärtighet kysser varandra, visste ni det? Alltså det finns en sån närhet till barmhärtighet. Att saligheten flödar ifrån Guds hjärta. Och finns det något som jag känner som jag, om jag får vara pastor här ett tag till, ska kunna förmedla till den här församlingen, så är det vi ska leva i barmhärtighet. Vi ska flöda i barmhärtighet. Barmhärtighet betyder inte dum i huvudet då. Att man inte har läst på universitet eller man kan ingenting eller man har inte ens tagit studenter. Det handlar inte om sånt. Barmhärtighet kommer från Gud. Barmhärtighet är Guds väsen. Barmhärtighet är Guds hjärta. Och där vilar en sån otroligt stor salighet. Så längtar du efter salighet att vara så drucken så vi får knappt upp dig i stolen på 2 timmar. Då ska du be att Herren ska fylla dig med barmhärtighet. Och nu kommer de 2, 3 vackraste. Saliga är de renhjärtade. De renhjärtade kommer att få en sån otrolig salighet. Men det är väl klart att de renhjärtade kommer att vara saliga så de knappt kan stå på benen. För de kommer att se Gud. De kommer att se Gud. Och då vet vi. Vill vi ha salighet, då måste vi hålla våra hjärtan rena. Nu vet ju jag att du är rättfärdiggjord och godkänd, det vet jag att du redan är. Men det finns också en process i våra liv där vi ber Gud att rena våra hjärtan. För utan helgelse kan vi inte se Herren. Då ser inte människor Gud oss heller. I oss. Eller vad säger ni? Om jag går omkring och svär och är på dåligt humör och super mig full imorgon. Och kom och se Gud hos mig. Jag är inte så säker på att de ska vara imponerad. Eller vad säger ni? Utan det ska jag tänka. Ska vi se Gud i dig? Jag tycker vi ser en fyllo. Alltså det blir inget bra. Men om jag skulle säga. Ja, för detta fyller, men nu har jag renat mitt hjärta i lammets blod. Och jag försöker få bättring genom lammets blod. Då finns det barmhärtighet, eller hur? Men saliga är de renhjärtade. Alltså här vet jag att det finns en salighet. Och jag längtar efter den. Jag vet att kan vi se Gud, då kommer en salighet. Som gör att världen förstår att det är på riktigt, vet ni det? Vet du, världen förstår inte att det är på riktigt. Gunnar tittade på någon historiagrej igår och så sa han, nu säger de i den här berättelsen, det var ett universitet då, att det här med Jesu födelse, det är bara en sägen, det är bara en saga. Det är ingenting som vi behöver bry oss om. Och ibland tänker jag så här, men jag kan förstå världens människor, att de kanske tror att det är en saga. Nu var jag lite elak mot mig själv här, om de tittar på oss. Men om vi har den här renheten, saligheten, kontakten med Gud, då kommer de att bli förändrade. För de kommer att se det här är på riktigt. För en sån här person kan vi inte åstadkomma med droger. Eller med kokain. Eller med något annat. Utan det här måste komma från en annan plats. Och då säger du och jag, det är från himlen. Saliga är de renhjärtade. Ser du det här? Du bara känner det. Saliga är de renhjärtade. För han ska se Gud. Vilket löfte. Och det här ger mig sån tro på att jag ska hålla mitt hjärta rent. Alltså jag varje dag, Gud, ta om det är någonting som inte behagar dig, bara rensa bort det. Gå på djupet, Herre, för jag vill se Gud. För jag vet att det är där det finns salighet. Och utan den här saligheten blir mitt andliga liv. Det är okej, men det blir trist. För jag tänker följa Gud även om det är trist. Men jag vet att det finns salighet. Och nu kommer det här som jag vill att vi ska ha för 2024 också. Saliga är de som bråkar hela tiden. Jag har aldrig mött någon sån salig. Jag har vuxit upp i ett tråkigt hem. Det var inte saligt. Det här är allvar, vänner. Det här måste påverka hela kristenheten. Saliga är de som skapar frid. Saliga är de fredstiftande. Saliga är inte de som går och bär på bensin hela tiden. Och elda på varje brasa de kan hitta. Det är ingen salighet. Och jag trivs faktiskt inte bland stridslystna människor. Jag försöker påverka stridslystna människor att gå på en annan väg. Gå ödmjukhetens väg. Lämna hämnden åt Herren. Övervinn det onda med det goda. Samla glödande kol. Men gå inte på stridens väg. För Herren säger att de som går på den vägen kanske förlorar sitt namn. För vi ska kallas Guds barn. Eller hur? Guds barn. Det här är viktigt. Och jag säger, får vi inte strida då? Jo, du får strida i andevärlden. För du har vapen som är mäktiga inför Gud. Men vi strider inte mot kött och blod. Inte mot kött och blod. Därför vi kallas Guds barn. Det här motiverar mig faktiskt. Därför jag kallas Guds barn. Och jag vill kallas Guds barn. Jag vill inte kalla stridskvinnan Linda. Jag vill kallas Linda, Guds barn. Guds barn. Och hjälp mig Gud. För vi lever i en tid med så mycket strid och så mycket bråk. Så mycket konflikter. Så man tänker, hur ska detta sluta om inte annat med jättestor atombombskräll? Men vi är de fredstiftande. Saliga är de som stiftar fred. Är det inte vackert? Saliga är de. Så att när du är i en konflikt och folk bråkar och de ska gå till rättegångar och de tjafsar och nästan slår ihjäl varandra, då kommer du in där som en fredstiftare. Och när du går ut ifrån det rummet kommer du att känna så salighet. Du kommer att känna så salig Gud. Jag vet inte, var kom den där saligheten ifrån? För du var en fredstiftare. Du var en fredstiftare. Vi har inte många andliga diplomater idag. Nu talar jag om diplomater i det vanliga språket som i världen. Men det finns andliga diplomater och vi är dem faktiskt. För vi är med och hjälper människor att få tag på himlen i de lösningar som behövs i konflikter och svårigheter. Och det står ju faktiskt så här också att ni som är yngre ska ödmjuka er och underordna er. De som är äldre. Varför är det viktigt? Jo, man måste träna sin lite halvupproriska ungdomlighet. Att bli stilla. Och det är inte lätt, eller hur? Vi har alla varit jätteupproriska. Nu ska ni inte låtsas vara fromma idag. För fort man visste att på min tid så var det en tabu. Nu är det så barnsligt, va? Tabu. Att ha rött och rosa ihop. Så då frågar jag, vad är det som är tabu? Rött och rå, ja, då tar vi det. Alltså man vill liksom bryta mot alla liksom vuxenvägar och tidsandan och allt det här. Men vi som ska följa Herren, vi måste vara en annan sort. Och därför måste vi träna de unga att disciplinera den här viljan av förändring. För de ska förändra, men med en annan ton. Nu talar jag profetiskt, med en annan ton. Och därför måste de träna där. Och det här kan bli så fruktansvärt jobbigt att de först känner att det här är inte det minsta saligt. Men så kommer saligheten. Saligheten är de fredstiftande. För dem ska ska få ett namn omkring sig. Därför när du ska veta att när du får det namnet Guds barn, då är det bättre än att heta evangelisternas evangelist och apostlarnas apostel. En del har ju flera titlar, apostel, evangelist, pastor, reverent, ja, vilket du är. Men tänk att få titeln Guds barn. Alltså, tänk att få en titel Guds barn. Då kommer du att höra orden, allt mitt är ditt. Allt mitt är ditt. Du kan gå in i min kylskåp, säger Herren. Du kan gå in i min skafferi. Du kan be om vad du vill, för du är ett Guds barn. Du är inget barnhemsbarn som strövar omkring på gatan. Eller, jag tycker inte om det engelska adopterad. Jag är inte det minsta adopterad. Jag vill inte bli adopterad. Så jag vill inte läsa det. Det står ju engelska. You are adopted. Jag är inte adopterad. Jag är född. Jag är född. Jag är född till ett Guds barn. Jag är född in i Guds rike. Jag är född av Guds ande. Därför är jag en fredsstiftare. Ta in det här i ditt hjärta. För det finns så mycket strid nu som man känner. Ska man gå, sätta sig i en grotta? Jag vill inte vara i den där striden. Jag ska vara fredsstiftande. Och då ska vi få tag i saligheten. Och sen kommer det här sista ordet som man helst inte vill läsa då. För man tror knappt på det. Att det finns salighet här, men jag lovar det finns det. Det finns det. När du går den här vägen, då säger Herren så här. Om du blir förföljd för mitt namns skull, så kommer salighetens ande att vila över dig. Alltså, det här är en ära för dig. Och när apostlarna blev förföljda och slagna och satte i fängelse, så sa de så här. Vi har aktats värdiga. Vi har aktats värdiga. Vi har blivit värdiga i att få lida för det vackra namnets skull. Sök inte bekräftelse i världen. Sök inte att alla ska klappa i händerna. Åh, vilken fantastisk församling. Åh, vi har inte blivit förföljda på 35 år. Då är det något fel på oss faktiskt. Då gör vi inget avtryck någonstans. Eller hur? Förföljelse kommer inte av att du och jag varit snälla eller lite på dåligt humör. Förföljelse kommer av att namnet börjar skina. Visst har ni det här? Namnet börjar skina. Det vackraste av vackraste namn börjar skina genom församlingen. Och lysa genom församlingen. Då kommer hela andevärlden att reagera. Varenda furste, varenda välde, varenda demon, varenda ärkeängel som har fallit. Det är bara en som har fallit, det är Lucifer. Kommer bli en reaktion i hela andevärlden. Förföljelse handlar inte om dig och mig i första hand. Men det blir ju så när vi sitter ihop med frälsaren. Utan förföljelse handlar om det namn som är över alla andra namn, och du är så stolt över det namnet, då blir det salighet. Om du och jag skäms för det här namnet, vi drar oss undan, vi vågar inte säga Jesus, vi säger Jesus, Jesus, Jesus 100 gånger, för vi älskar det här namnet. Vi skäms inte för namnet, för då kommer han att skämmas för oss när han kommer på himmelens skyar med sina änglar. Så det här behöver vi öva oss i och se saligheten i där. Nu läser jag. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er. Bara det är ju lite jobbigt. Hånar. Jag kommer ihåg, det var en känd person här i Sverige som sa. Ja, men Lindas hjärna är som en banan. Alltså, hon har väl gått i hjälpklass någonstans i Lappland. Jag tänkte så här. Tänk att få kallas att ha en hjärna, en banan. Det gör mig ingenting. Jag är så stolt över Jesus. När jag fick vittna om min frälsning och när det förvandlat mitt liv. Då tar jag gärna lite hån. Eller vad säger ni? Att få bli hånad för att man älskar Jesus. Det är bara en merit. Men nu står det så här hemska saker. Nu läser jag. Hånar och förföljer er. Och ljuger och säger allt möjligt ont om er. För min skull. Och på ett annat ställe stod det så här. Dra era namn i smutsen. Ljuger. Ljuger. Det är ju inte särskilt roligt. Då vill du stå upp och försvara dig allt vad du kan. Eller hur? Det ska du inte göra. Du ska inte försvara dig om någon ljuger för dig. Om dig. Du kan förklara dig om de frågar. Eller hur? Om de ljuger om församlingen. Jag kan hitta på allt möjligt att vi gör här. Då svarar jag på den attacken, om de frågar mig, kan du förklara det här? Då förklarar jag det. Men jag försvarar inte. Jag tycker en väg som Josef gick är en vacker väg. Han fick en dubbel smörjelse och en dubbel arvslott. De ljög om honom och sa att han har våldtagit min fru, Potifars fru. Och han har gjort det här och det här, och de kunde visa upp manteln som en sorts bevis då. Men han visste, det här kan jag aldrig försvara mig emot. Utan han bara lade ner och sa, mitt försvar måste komma från himlen. Och hans försvar var smörjelsen. Vad säger ni om det här? Det var smörjelsen. Och är du oskyldig till något som de ljuger om dig och säger det ena och det andra, och du behåller smörjelsen och renheten och härligheten i ditt liv, så kommer du att få uppleva salighet. Jag lovar dig, det är så. Om du börjar försvara dig och skrika och bråka och skriva 20 artiklar, du kommer att må så dåligt efter ett tag. Därför att det är väldigt svårt att försvara sig, eller hur? Det är svårt att bevisa saker när ord står mot ord. Och någon säger, Linda har gjort det här, och så hittar de på alla möjliga saker. Och, nej, det har jag inte alls. Alltså det blir inget bra på sikt det här. Och så säger, nu ska jag yppa tystnadsplikt också. Nu ska jag berätta allt vad du har gjort. Kan jag göra det? Kan jag yppa tystnadsplikt? Det kan jag ju inte. De kan säga precis vad de vill. När vi sitter i själavårdssamtal här har vi tystnadsplikt. Men de vi själavårdar har inte tystnadsplikt. Då kan inte jag gå till Expressen och säga, nu bryr jag mig inte om tystnadsplikten, för nu ska ni få veta hur den här typen verkligen är. Alltså det blir ingen salighet alls. Jag kan lova er, på heder och samvete, det kommer man så dåligt efteråt. Därför är det obibliskt. Nu läser jag det igen så det ska trycka in det i våra hjärtan. Saliga är ni när människor hånar er och förföljer er och ljuger och säger allt ont om er. För min skull, gläd er och jubla. För det verkar vara öppningen till salighet att glädja sig och jubla i den situationen. För det öppnar upp för att himlen ska kunna flöda in i dig med salighet. Då blir inte du förstörd av lögnerna. Du blir inte förstörd av att människor talar illa om dig. För om du håller dig ren så kommer alla en dag stå med handen på munnen. Eller hur? De kommer att stå med handen för munnen och säga, vad var det vi pratade för någonting? Det har jag sett jättemånga gånger genom årtionden, hur människor har fått göra bättring därför att det har gått en tid och så ser man, varför pratar jag det på det där sättet? Och då får man sätta handen för munnen. Jubla och fröjda dig, för det är första delen till saligheten. Och nu kommer det här som kan få dig riktigt salig om du tänker på evigheten. För en lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Och läs gärna om profeternas väg, som kanske inte var den lättaste heller. För ska man göra en stor förändring så är det ett högt pris. Det ska jag lova er faktiskt. Om du vill vara med i arken och se förändring för framtiden, så är det ett högt pris. Men det går inte att jämföra med det pris som Jesus Kristus, vår Herre och Konung, betalade i vårt ställe. Så jubla när det här kommer. Jag ska bara berätta en gång. Jag försöker jubla så här lite grann. Så där, tack Jesus. Tack. Ibland blir det som döende svanen. Men vi övar oss på det här och jubla och dansa mitt i förtal och sånt. Men en gång så där jag jobbade i kyrkan och mina barn var små. Jag var så trött och det var så jättejobbigt. Alltså det var verkligt jobbigt. Så jag gick hem den dagen. Jag var helt modfälld. Jag drog på den där barnvagnen och jag hade ju inte körkort på den tiden. Jag tog inte körkort förrän jag var 40. Så att jag fick gå på den här bussen och försöka lyfta upp vagnen och ingen ville hjälpa en. Och det hade varit så jobbigt. Alltså, de var så elaka emot mig. Det var elakt allting. Och jag kände mig så modfälld. Så när jag satt i bussen så var jag jättemodfälld. Alltså, på gränsen till att kunna nästan gå in i ett tungsinne. Och när jag fick hjälp då att få ut vagnen ur bussen så sa bara Herren till mig, nu får du praktisera det som står i Bibeln. Vadå? Jo, du ska hoppa upp av fröjd nu. Och jag gjorde det faktiskt. Utanför bussen så höll jag kvar i vagnen där. Och så hoppade jag och sa, tack Herre, aktas värdig. Och när jag hade gjort det, kanske 5 minuter, så kom det en salighet som jag nog aldrig har känt när det gäller sådana saker. Och jag förstod, det finns en salighet i det här. Om jag följer instruktionerna så kommer jag få känna saligheten. Och jag tänkte, det här är ju häftigt, tänkte jag. För jag ofta tänkte jag ska fråga Peter och så, Paulus och Silas i evigheten. Hur i all världen kunde ni sitta och tacka och jubla med sönderslagna ryggar i fängelset? När ni hade bara gjort någonting gott, ni hade befriat en flicka från onda andar. Och så får det sådana här fruktansvärda konsekvenser. Och jag har inte förstått det där förrän Gud förklarade för mig. De gjorde det där för de ville ha salighet. De prisade Gud mitt i nöden. För de visste det är vägen till salighet. Och vägen till salighet är lösningar och utvägar. Och hela fängelsegrunden sprack när jag läste det här. Salighet. Det här vill vi se. Det här vill vi uppleva, för Herren kallar oss ju. Nu ska belåsångar komma upp. När jorden salt. Om det förlorar sin sälta, vad duger det till? Då kommer det att trampa ner oss. Det står ju det. Förlorar vi vårt salt och förlorar vi vägen till salighet, så kommer vi att trampas ner. Vem vill ha det? Alltså det kan man ju undra ibland. Alltså, man tänker på världens människor. Vad är det som är så attraktivt hos kristna? Vad är det som gör att det blir så otroligt attraktivt? Det är saligheten. Alltså det är Guds närvaron och saligheten som gör så otrolig attraktionskraft på kristna människor. Därför de känner igen sin längtan efter Gud. Varenda människa har evigheten i sitt hjärta. Och hon känner igen sin längtan efter Gud. Och sen står det, på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så de ser era goda gärningar. Och prisar er far som är i himlen. Nu hoppas jag att jag inte blir för allvarlig idag. Men visst har ni längtan efter salighet. Vi längtar. Vi nöjer oss inte med en liten ytlig glädje för att vi har vunnit något på lotto eller något. Vi inte har den nya bilen. Det är glädje 5 minuter. Det är ingen, på sikt är det ingen glädje, förstår ni. När man var ung kanske och fattig så man fick grejer, då kunde man känna glädje lite längre. Men det bara försvinner. Vad försvinner? Men saligheten försvinner aldrig, därför han har fått sitt fäste i himlen och vill nå in och förberedas i församlingen och i våra hjärtan. Och jag tror särskilt inför 2024 då vi går in i allvarliga tider som Guds församling. Nu tackar jag dig Herre för alla Kanal 10:s lyssnare och tittare. Att du ska välsigna dem här. Att du ska tala in i våra hjärtan idag. Att du ska beröra oss. Att vi ska förstå den himmelska världens härligheter. Och du vill resa upp din kropp. En sån vacker kropp i den här världen. Det ska vara så vacker. Det ska vara så väldoft, som skönhet. Så kom helige vackra ande. Och så gör du någonting i oss i Kristi kropp. Vi sitter ihop i din kropp, även om vi har byggt murar i samfunden och velat skilja oss från varandra. Så går det ju inte att skiljas åt om vi tillhör samma kropp. Men vi har inte sett det, vi har inte förstått det, vi har inte orkat med det. Men vi kommer i en tid, Herre, då kärleken kommer att bli så djup. Att vi ser inte murarna, för de ligger under vattnet. Därför tackar vi dig, Herre, nu. Att vi får gå in om en liten stund i nattvarden. Men jag ber dig helige ande, bara fortsätt att tala och så väcker du en längtan. Salighet. Som är större än glädjen som kommer från himlen. Tack Jesus.